Värvet görs i samarbete med Acast.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Värvet sponsras av Telia och jag vill inte skryta men jag fick ett jättefint sms från min redovisningskonsult häromdagen. Fantastiskt jobbat med kvittorna förra året. Keep up the good work, skrev han. Det var första gången jag fick så fina ord. Det kändes oerhört Telia. Men att missa ett viktigt mejl för att det markeras som spam, det är förstås inte Telia. Eller strul när du till exempel vill ansluta till videomötet från fritidshuset eller knackigt wifi överlag, det är inte heller Telia. Att göra det lätt att driva för företag, det är Telia. Och för oss företagare som vill att allt ska vara lite mer Telia, ja då är det inte så dumt att vända sig till just Telia. För ju fler tjänster ens företag lägger hos Telia, desto fler förmåner. Och att ha en enda leverantör att kontakta gällande IT, telefoni och uppkoppling, det är Telia. Och för att läsa mer om fördelarna med att samla IT, bredband och mobilt hos en leverantör, ja då föreslår jag att du kvistar rätt in på telia.se/företag. telia.se/företag. Stort tack, Telia. Värvet sponsras av Nasonex, Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray vid allergisk snuva samt av webbplatsen beanoutsider.se. Allt tyder på att människan, hur moderna vi än är, mår bra av att vara utomhus. Det finns forskning som stödjer det, men för att vara på den säkra sidan gjorde gänget bakom Nasonex en undersökning som till exempel visar att 7 av 10 av oss säger att vi absolut vill vara mer utomhus, men att vi är mer inomhus än någonsin. Och är man då pollenallergiker, ja då drar man sig kanske för att vara ute på våren och sommaren även om man vill vara där. Snuva, nysningar och klåda är ju jättejobbiga symptom. Och har man dem men inte vet vilket läkemedel man ska använda, ja då finns det ett test på beanoutsider.se. Där finns också massa fina tips på vad man kan göra utomhus om man är ovan. Och jag ska också tillägga att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenn allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror du var gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan, nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får du ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kortison ska du kontakta läkare. Använd ej i mer än 3 månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se. Först skulle jag vilja veta vad det står om dig på Wikipedia.
Det står att jag är en Petra Marklund. Hon kallade sig för september typ. Har gjort jag vet inte. Alltså jo, lite vet man, men allsångsledare står ju såklart.
Ja.
Vad står det mer? Det står ju att jag har släppt massa låtar som har blivit stora utomlands typ, och en svensk skiva förmodligen.
Detta stämmer.
Några stämmer, alltså det är ju några nu, men ja.
Pilot. I mitten av 00-talet var hon hetare än Lava med två hitsinglar på Billboards Hot Dance playlista, varav Cry For You nådde den åtråvärda första platsen. Hemma i Sverige dansades det också friskt till musik från en 20-någonting från Älta utanför Stockholm, ofta utan att vi visste att September var just en svensk artist dock. Det skulle vi bli varse 2010 när hon var med i första kullen covermakare i tv-formatet Så Mycket Bättre. Jag flyter med känslan. Jag rimmar på från underground-nivå. Jag siktar mot toppen så långt jag kan nå. Och jag kommer in, rullar hårt i Stockholms terräng. Det är titeln jag vill åt. Jag är mikrofon på mikrofon. Sen dess har hon gjort musik med Jocke Berg från Kent, programlett Allsång på Skansen och står nu inför att göra ännu mer musik. Och vad som fick henne att ge upp den där internationella karriären, på vilket sätt skivbolaget eventuellt är rädda för henne och när hon är Petra Marklund, det hör du i Värvet 463 med Petra Marklund. Jag undrar om du skulle kunna ta med oss upp på din vind?
Min vind?
Kom lite närmare.
Ja, min vind är... den är, jag har en studio där nu och den är väldigt härlig. Och det har varit så här, jag har verkligen varit runt och letat platser där jag ska, du vet, ha mitt kontor och min studio, och jag tror jag kommer göra det forever. Du kanske kan känna igen dig om man är liksom, alltså frilansare och vill hitta sin plats här på jorden. Där man känner den perfekta stämningen som man kan skapa någonting. Men corona, hela den här situationen gjorde ju att jag flyttade ut ur min gamla studio.
Hade du en som du delade med folk eller så?
Ja, precis. Och sen så flyttade jag hem. På Skeppsholmen var den där gamla studion. Och sen så flyttade jag hem. Och så byggde vi upp den här studion på vinden. Och det var så kul. Så här, helt plötsligt så kom det folk hem till mig och vi gick upp på vinden och vi hängde ute i trädgården och liksom. Ja, men det det känns faktiskt väldigt härligt.
Kan du beskriva hur den ser ut?
Den är det är ju liksom en vinds, det är uppe på vinden, så det är liksom, det finns ju inget vanligt tak. Det är ett,
det är snedtak.
Snedtak helt enkelt. Och sen så har jag ett litet fönster. Och där så kan jag titta ut över Margaretaparken och se små ekorrar och fåglar. Och det finns en skola i närheten också, så att det är massa liv. Men det är också så här väldigt härligt att det händer lite saker där omkring. Och sen så är det väl, där ligger en massa gamla, jag har liksom dragit upp allting som har med mitt artisteri att göra. Så att jag är så här... en enorm garderob med en massa klänningar och grejer jag har haft på mig i alla år.
Har du kvar den där gummidräkten från mina
Ja, nej, det har jag faktiskt inte. Herregud. Nej, den har jag inte. Jag har testat många, jag har haft många eror. Och jag har nog sparat det mesta, men vissa saker har rykt åt 28 kanske. Ja.
Okej, då ska vi se här. Då har vi dunkat av Wikipedia och så nu är vi lite grann uppe på din vind. Och vad händer där uppe nu?
Jag håller på och färdigställer min skiva med min musikproducent som jag jobbar med väldigt tajt, som heter Katarina Grybmüller.
Okej. Okay. Ny för det här projektet, eller?
Ja, alltså vi har jobbat ett tag nu. Hon och jag, vi jobbar hela tiden. Okay. Hon är en fantastisk människa. Så vi producerar ihop och skriver ihop. Och vi spelar gitarr ihop och gör en massa saker. Det känns faktiskt helt sjukt inspirerande att få jobba med henne.
Har ni fått ur er saker tidigare? Alltså har vi hört, alltså ja, typ maneter?
Precis, maneter proddade vi till, vad är det mer? Sen Panna mot panna gjorde vi, sen var hon med och proddade rapsodier som jag gjorde med helt lyriskt.
Just det. Grät en skvätt?
Ja. Ja, det gjorde jag också faktiskt.
Gjorde du det?
Ja, jag gråter mer och mer nu för tiden.
Okej.
Vad kul.
Ja, Det är, ja, men det var
det är härligt.
Ja, det var ett starkt program.
Mm.
Ska vi bara kort göra en recap? Det är kanske bättre att du gör det på vad Helt Lyriskt är, ifall det är någon som har missat det.
Ja, nej, men Helt Lyriskt är ett SVT-program där Fredrik Lindström berättar för oss och liksom utbildar oss om vad vi har för arv rent poesimässigt. Och så man får följa med i olika artisters liksom möten med en poet och en poets verk då.
Mm.
Och sen så får man tonsätta den här den här dikten som man har valt.
Det var en superstark dikt tycker jag, och det gjorde den ju med bravur.
Ja, nej, men vad roligt. Det var jättestarkt för mig, och jag och Jolanda vi håller kontakten.
Mm.
Och det var det som kändes så himla. Det känns så roligt att få så här. Ja, men det var ju så här, alla poeter, de är döda nu liksom. Det finns ju en fantastisk, det finns ju så otroligt mycket bra som är här nu och som sjunger om saker och ting som är relevant i våran värld just nu och som liksom verkar i folks liksom kroppar här omkring, typ jättenära omkring oss. Så ja. Nej, men det var det har känts väldigt roligt faktiskt. Jag är i en väldigt rolig och kreativ fas, måste jag säga.
Men nej, men det var jättefint. Okej, så nu ska ni göra album.
Mm. Mm. Så jag håller på för fullt och skriver och albumet, det är ju klart då, vi ska släppa det 11 juni då. Ja, det är, alltså det är sluttampen.
Så vilken, liksom, hur långt är man kommen då ifall det är vadå, två drygt månader till släpp?
Alltså problemet är att jag kan verkligen ha ett frö till en låt och sen kan jag sitta och hålla på med det i så här ett år eller fem år. Alltså, så att jag är väldigt... Så jag har varit skitstressad över att inte hinna klart. Och sen så var det en låt som var så här, vi har kämpat med prodden på den. Och jag har försökt på olika håll och så har jag suttit och proddat med en kille. Och sen så är jag så här, och nu så satt jag och bara, men Katarina, nu måste vi naila det här. Och för det är en viktig låt för mig liksom. Och på skivan också, att den liksom, den sätter lite, jag tänkte att den skulle sätta lite limmet mellan låtarna. Men vi blev liksom aldrig klara. Och sen så nu, vad är det för dag idag? Det är
måndag.
Förra måndagen så, eller nej, det var fan i torsdags. Ja, då hittade vi grejen. Så att jag är så otroligt lättad över att det inte tog fem år. Så att vi börjar, alltså jag börjar bli klar med min skiva. Jag skulle vilja, jag håller på med en annan låt också som jag kanske skulle vilja ha med in. Men där får vi se. Om jag liksom får ihop allt med den.
Det var ju superlänge sedan du släppte ett helt album.
Mm.
Sex år sedan.
Mm.
Varför har det tagit så lång tid?
Alltså jag har ju varit ute och slarvat liksom. jag slänger mig ut i saker. Och det är ju lite så att jag är en person som kräver återhämtning från det mesta egentligen. Men så att jag har gjort Allsång på Skansen, jag har fött två barn och men sen så skrev jag en skiva mitt i det här och sådär. Så att jag vet inte, jag kände att jag hade massa saker jag var tvungen att uträtta typ. Så det är därför. Jag har gjort en jävla megaresa faktiskt. Ja, det har jag faktiskt.
Mm. Mm. Berätta mer.
Ja, gud. Ah, nej, men jag vet inte. Nej, men jag har väl liksom... På något sätt så kände jag väl att... jag har varit så beroende av folk liksom. Och det har varit en jävla stress liksom.
Alltså människor att jobba med.
Ja, alltså... Mm. Alla är väl beroende på liksom ett eller annat sätt. Liksom. Om man inte producerar själv, då måste man ju låta någon annan producera. Om man inte gör en video själv, så måste man göra en annan, låta en video. Och jag Jag har inte mått så bra av att jag inte haft så den kontrollen riktigt över... Jag gillar att vara inne och peta i allt, liksom. Och det har jag inte liksom haft redskapen för att göra förut. Så att jag började en utbildning.
Okay.
En producentutbildning. För att liksom få både språket och kunna producera själv. Ja, och det var ju en resa. Alltså det var ju helt sjukt kul och intressant och jobbigt och allt det där. Men när var det här då? Det var ju typ 2018.
Okej.
Och då var jag höggravid typ. Jag var gravid hela den utbildningen. Det gick jag omkring där. Ja.
Var den på någon skola liksom? Ja. Var den lång?
Ja, det var en ettårig utbildning på... Den heter AMP, heter den. Advanced Music Production.
Okay. Här i stan?
Ja. Mm. Nej, men så då gick jag där liksom med skolmatbricka. Alltså, du vet, i skolan med mina 21-31-åriga. Det var någon som var 36 som jag blev kompis med. Men... det var ju helt sjukt att gå i skolan igen. Jag har inte gjort det på så länge.
Vad lärde du dig?
Alltså jag lärde mig att mixa. Jag lärde mig att prodda. Alltså jag har ju kunnat liksom Logic och sådär innan. Som är ett musikprogram som vi skapar musik i. För alla som inte vet. Men jag lärde mig liksom... vad ska man säga? Hur man använder sig av olika pluggar och liksom... Hur man detaljerat liksom får olika, kan skruva ljud och hur man får sången att liksom låta så närvarande. Men alltså, allting som har med musikproduktion att göra är väldigt detaljerat.
Lärde du dig att du ska plocka ner EQ:n där någonstans vid 550 hertz?
Varför ska vi göra det då?
Jag vet inte. Det låter bättre om man gör det till.
Ja, det beror på. Det där är ju väldigt så här. Jag älskar ju att ha en del diskant och ta upp lite där vid 500 hertz.
Det är någonstans där som det ska dippa lite. Sen får gärna gå upp på sidorna, tror jag.
Exakt. Ja, precis. Ja, men det finns en liten dipp där. Men det finns, jag brukar liksom, för mig är ett sångljud väldigt viktigt att man hör. Alltså jag vill ju kunna så här vara jävligt närvarande. Och då vill jag att man ska kunna höra allting ju då. Och då finns det en massa olika sätt att göra det på. Bland annat om man höjer lite i, liksom, i midden så kan man liksom få lite närvaro. Mm. Lite diskanten och lite dubbelkomprimering och sånt där. Som är så att man får en och blir så där. Billie Eilish liksom. Hon har ju en väldigt... närvarande. Det känns ju som att hon sitter och sitter i ens öra och viskar omkring liksom.
Kommer du ihåg att när jag intervjuade Lars Winnerbäck för massa år sedan så frågade jag honom om det inte var svårt att fånga hans röst på band för att den var så låg. Alltså för att han sjöng liksom, dels i volym och dels tonmässigt. Mm. Vet du vad han svarade?
Nej.
Jag har ingen jävla aning.
Jag vet, men det är också en frihet att så här vara totalt vara totalt så här, inte bry sig för att man har känt att så här, men det här funkar liksom. Jag har kontroll över det jag vill ha kontroll över, sen så är de andra bättre än mig, men jag på de andra sakerna, och det är väl en jättehärlig och bekväm liksom. Han håller ju på och roddar i massa andra grejer.
Men du vill kunna göra från ax till limpa.
Alltså jag är skitjobbig. Jag har suttit och varit med och klippt video här nu och jag är med. Jag tycker det är väldigt kul, helt enkelt. Ja, jag har svårt att lämna ifrån mig annars. Ja.
Jag tänker att vi nästan måste prata om ditt kontrollbehov då.
Ja.
För nu har du liksom redan på de här 20 minuterna kommit upp två gånger. Dels att du inte tycker om intervju för att du då lämnar ifrån dig kontrollen.
Ja.
Och dels liksom i ditt yrke i alla aspekter av det.
Ja.
Att du inte tycker om att lämna ifrån dig kontrollen.
Ja. Jag gillar att ha en rak kommunikation med det som är på riktigt. Liksom. Och jag gillar inte att det ska skruvas om i efterhand. Och det är så här, jag tror att det kommer av en så här... Ja, men alltså du vet, jag kommer ihåg när Hunger Games kom. Jag bara, ja, det är så här världen ser ut. Ja, men liksom, jag gillar inte den artificiella. Liksom, och det, grejen är att det finns ju ingenting som är så viktigt som journalistik. Liksom. Och att det kan ju vara rent farligt om den som blir intervjuad håller på att få så här ändra om sin. Men det beror ju lite så här på vilket sammanhang man sitter i. Och det här kanske är liksom en så här, det här är väl en slags underhållning samtidigt som men det har varit någonting som dykt upp, dels för att jag så här slängt mig ut i så mycket bättre. Och jag har varit så här, jag har ju växt upp med, du vet, det var ju Big Brother på TV varenda jävla dag. Blev man ju så här, och det kändes som att folk så här, det är ju ganska sjukt liksom, hela den där hur folk så här skruvas om till olika seriefigurer. Och jag tror att det är en så här jävligt farlig värld liksom, när det blir så.
Mm.
Mina tentakler börjar så här blinka rött. Så jag vill liksom känna att det finns en så här klar, bara ärlig, rak kommunikation typ.
Men om jag skulle våga mig på och gissa var det här kontrollbehovet kommer ifrån.
Ja, do it.
Ja, men det är inte så man behöver inte vara professor Clouseau för att komma fram till att det kanske skulle kunna ha med att göra att du breakade när du var liksom tonåring fortfarande. Och massa beslut gissningsvis togs över ditt huvud. Du blev stor liksom på marknader som är så tunga också, som USA och England, liksom, där du förmodligen väldigt mycket blev en bricka i spel. Mm,
precis. Precis, så är det ju. Och alltså, det var min egna analys av det hela. En analys av det hela är väl det. Men sen är jag också, jag har liksom alltid egentligen varit så. Men jag tror att det är väl liksom, jag tror att så här, när man väl börjar göra det så känner man en sån jävla, det är som ett barn som så här lär sig vissa saker som jag ser i mina barn nu. Liksom den euforin av att, så här, att växa och lära sig saker och så här, yes, nu funkade det, jag trampade min trampa och kom framåt med cykeln. Alltså det är en så här kroppslig, själslig seger varenda gång man gör, varenda gång som knopparna brister. Nej, men du vet. Och jag tror väl att, jag vet inte om, jag har ju alltid älskat att liksom ha kontroll, och sen så har jag väl det har väl blivit så, och det är också en ganska, det skulle man också kunna prata om ett tag, liksom hur saker och ting, liksom hur jag tappade kontrollen liksom, och det, jag har liksom inte känt att jag varit riktigt heller den personen som tycker det är nice. Jag tror inte någon gör det, men jag är ju jävligt liksom kontroll liksom vi pratar om.
Mm.
Så när jag började liksom ta den mer och mer, så märkte jag ju hur livet bara kändes så jävla värdefullt och meningsfullt.
Mm.
Mer och mer. Och att det är liksom det som allting handlar om på något sätt.
Vilken typ av nitar var du gick på då? Alltså vilken typ av liksom, har du känt dig överkörd?
Alltså, absolut. Jag har ju känt mig, alltså jag har varit så extremt överkörd. Det är otroligt många så här delar i det, men för mig så var ju liksom, musik var ju mitt heligaste rum. Och det var ju så här, jag satt på nätterna och spelade gitarr och skrev låtar på min portastudio. Gick till dansskolan och ville bli liksom dansare och sjöng och dansade till musik som jag bara dog för. Och sen så började jag sakta men säkert så här, jag bara, men skiv, alltså det är ju det jag ska göra. Och så sakta men säkert så liksom blev jag övertygad gång på gång att det var en jävla skitvärld liksom. Och när man är så där ung så är man ju så otroligt liksom, så här, ja, man litar ju på de som är erfarna och vuxna och tänker att så här, de har ett ansvar och de tar hand om en liksom och sådär. Men det gör de ju inte.
Min känsla är att redan din absolut första kontakt som var någon så här barnmusik liksom.
Ja,
som jag inte ens minns vad det hette. Men det kan jag kolla på din Wikipedia.
Ja, men jag släppte ju en sån här barnlåt. Och sen var en som hette Petra bara.
Just det. Mm. Nej, men redan där så blev det ju inte som du hade velat.
Nej, nej. Och jag minns i en intervju som jag gjorde. Så här, de frågade mig, så här, ja men Petra, hur känns det här liksom? Och jag sa helt ärligt, som är så underbart när man är så där ung och bara oförställd, att man bara, nej men det där känns inte bra och det här liksom. Och det var en så här, jag kan ifrågasätta lite, jag var så här förbannad, så här, hård mot mina föräldrar, men jag var så här, hur fan kunde ni låta mig göra det här? De här jävla gubbarna, de tog tag i mig liksom och så här, skulle göra mig till skivartist. Jag var 13 år liksom, jag var ett litet barn. Och låg där i magtröja liksom. Vad är det? Det är ju förjävligt. Och grejen är att jag tror att jag har alltid varit så jävla viljestark. Och så, alltså jag var ju ute själv. Mina föräldrar hade ju ingen aning. Jag åkte ju bussar till olika grejer och bara, nu ska vi spela i ett band. Och jag liksom körde på som satan. De var ju så här, mina föräldrar har ju inte fått göra deras, alltså det har de visst fått, men de har ju liksom inte jobbat, de är båda så här väldigt duktiga inom musik liksom, väldigt duktiga, de har levt det, andats det hela sina liv och det är liksom, så de har ju varit så här, men gud, Petra ska verkligen få göra exakt det hon vill.
Mm.
Men och, där
och
var det någonting.
Och det de inte kände att de kunde göra.
Ja, alltså, exakt. Mm. Och så har det ju funnits en så här, också en sån här, en tradition av att så här, ja men de äldre vet och de är liksom, det går bra, de har kontroll på det här och liksom den här, men du vet, de som står lite högre i rang, att de ska ha den
ordet hierarki.
Ja, inte, nej, faktiskt inte, det är ett, men ja, du fattar. Så jag var liksom ett litet barn som var ute och fick lära mig den här världen på ett jävligt hårt sätt.
Mm.
Ja, men, det är sanningen.
Okej, okay, så när du då ger ut din första skiva som 14-åring,
ja,
mår piss över det?
Alltså det fanns en del i mig som var så här, wow, jag har lärt mig sjunga in i studio. Jag har fått lära mig liksom sitta och så här, mickteknik och alltså wow, jag får i studio. Alltså det var ju så här för mig, jag var ju coolast i skolan liksom. På ett sätt, och sen så var det ju ett annat sätt som var, som jag kände som, men hallå, jag vill ju, det här vill inte jag göra, det här är jävla skitmusik liksom. Fast jag såg det liksom, jag var ju så himla ung, och de här, det var sånt jävla tryck i från andra håll, vad det var jag skulle, och jag var söt, och jag hade liksom allt det där som man skulle ha som en liten, ja, en liten popstjärna liksom igen, alltså, och det här var ju innan MeToo, alltså jag, ja, det var ju en värld av vargar och rävar och en jävligt skör person.
Okej. Okay. Mm. Men hur länge kände du dig då som en flipperkula liksom i ett stort jävla spel?
Jag har ändå alltid varit ganska tuff liksom. Jag, i det hela så har jag ju så här, vad ska man säga? Jag kände väl alltid ändå att jag hade någon slags kontroll. Jag hade inga problem att bråka med folk liksom. Det har jag gjort jättemycket. Men det var lite som att så här, du vet, lilla flickan, det är så här det ser ut. Det är så här musikindustrin ser ut. Och framförallt om man vill sjunga liksom pop. Det var ju liksom en kultur av att alla tjejer, du vet, liksom, ja, men skulle vika ut sig, och Playboy var och drog i mig, och det var liksom, ja men du vet, och jag liksom, det, ja, det var ju, och att skivbolag, alltså de från ens eget så här, mitt skivbolag var ju också så här på mig hela tiden, att jag skulle göra massa liksom, att jag skulle vara sexy och att jag, ja, att jag inte var rätt för projektet eftersom jag inte var tillräckligt villig att bjuda på mitt sexiga jag liksom.
Mm.
Ja, ja, så var det.
Jag tänkte just på, vi pratade lite om en video som, vilken låt är det när du har gummidräkt?
Ja, Cry For You.
För, otrolig låt för övrigt,
ja,
tycker jag.
Ja, jag älskar den.
Jag med.
Mm.
Men den videon tänkte jag på att den hade kanske inte gjorts idag.
Nej.
Som den gjordes då.
Nej, och jag liksom... Alltså grejen är så här. Jag tycker att det finns faktiskt två olika sidor på det. Och det är så här... Jag var också en ålder när jag var väldigt så här... Jag tyckte att det var kul att experimentera. Och jag sydde ju upp liksom alla... Massa scenkläder själv liksom. Och jag satt och liksom ritade, du vet. Ja. Så att jag hade liksom... Jag kommer ihåg att jag var i England, så hade jag någon så här jättekreation som jag hade sytt ihop med Margan Julle. Och det var ju liksom, det var exakt så som Lady Gaga såg ut. Men hon hade ju exakt samma kreation. Och det var liksom, det fanns en slags så här art, pop, äga sin, liksom... äga den här att man får vara sexy fast man äger det liksom.
Mm.
Och det fanns en så här och att det var kunde vara kul att så driva med och få göra det liksom. Lady Gaga hade tydligen pratat med Redwood om att hon gillade mina kläder, för jag träffade honom, så jag var så jävla mallig. Jag är fortfarande sjukt mallig över det. Nej, men alltså, för det fanns liksom... Det var väl också ett sätt för mig att så här... jag var där. Jag fanns i den här popvärlden. Och jag ville äga det. Och jag tyckte att det var väldigt kul också. Och det är liksom... Och det fanns någonting jävligt nice med latex liksom. Så jag njöt av att, så här, att få göra det på mitt sätt. Mm. Mm.
Så det känner du att du har gjort med liksom, videor och så?
Alltså inte allt, för sen så klippte ju de ihop en massa andra grejer i den här videon som inte var jag. Alltså hon som dansar så där, det är inte
just
jag.
Det. Mm.
De bara klippte ihop en annan person med första, du vet, Spider-Man-kroppen liksom. Eller Catwoman kanske. Ja, men du vet. Och som är så här, du vet, som rör sig som en strippdansös med rumpan upp i vädret. Och jag var ju liksom inte ens... Det är inte ens jag. Liksom. Och det här fick jag,
det tror jag man
slängt
fattar i för sig
på mig. Ja, men efteråt liksom. Jag hade ingen aning om hur det här... Hur den skulle... Så total överkörd blev jag.
Mm.
Så är det.
Men...
Mm.
Och då kan man ju undra så här. För att jag menar... Alltså någonstans där för 10-15 år sedan så var ju du liksom... Ja, men den stora... Popexporten känns det som.
Ja, absolut.
Och nu har det ju gått lång tid sedan dess.
Ja.
Men känner du att du gav upp?
Gav upp?
Ja, med det liksom, det internationella. Och...
Ja.
Ja.
Alltså jag har liksom inget intresse av att bli världsstjärna. Alltså egentligen, jag kanske har sagt det, men alltså jag har inte det. Jag har inget, jag har liksom... Det är klart att det vore skitkul, men det är inte till vilket pris som helst. Alltså jag har liksom fått, det finns liksom inget i det som, det är bara jobbigt om man inte har kontrollen över sitt verk liksom. Och det hade ju inte jag, så jag fick en ganska så tråkig upplevelse av hela det. Ja, men den presentationen av hur allting blev. Sen så var det ju väldigt mycket skithäftigt också. Jag har ju fått vara med om liksom saker som folk aldrig får uppleva under en livstid. Men jag har liksom inte någon så här... Jag har inget behov av att bli så känd som möjligt. Eller liksom... Och så. Utan jag kan däremot känna så här... Att en konsert med... Det jag, så här, där jag ser alla, där jag känner allas närvaro och där jag så här kan säga någonting som jag märker att så här, det här tar de emot och vi skapar en så här, en så här direkt med kommunikation i rummet av så här, genom musiken. Det är typ, det finns ingenting bättre än det. Det är, då kan jag lägga mig i kistan sen.
Så ja, okej, jag förstår.
Ja, det har man ju, det har jag ju också för det har jag ju fått känna av. Och jag börjar så här, jag har verkligen så här, jag vet inte, omprioritera typ.
Mm.
Och sen så om det saker och ting blir liksom, om det är en jättepublik, alltså det kan ju vara hur häftigt som helst liksom, men det är inte det jag siktar på liksom. Jag vill bara skriva skitbra musik som gör att andra bara dör för att de tycker det är så bra.
Mm.
Eller alltså, och för att jag tycker att det är bra och att de möter mig i det. Det är det enda jag vill.
Samtidigt så har jag fått känslan av att du håller tillbaka där också med musiken. Jag hörde någon ganska färsk intervju med dig där du sa så här att det fanns en låt där alla grät som jobbade med den.
Mm.
Och som du var så här, fast jag tror inte jag kan släppa den för det kommer för nära.
Nej, men den alltså den kanske kommer. ja. Alltså jag kan säga att jag har den finns där liksom, och det de här på skivan, och jag har väl liksom kommit fram till vissa saker som varit så här jävligt viktiga för mig som mamma typ, för jag vill att mina barn ska liksom få de absolut bästa så här förutsättningarna i att jag liksom kan finnas där och ser saker liksom, inte missa massa grejer bara för att jag inte har liksom tagit tur med det själv. Så att den här skivan är ju till mina barn liksom.
Okej. Okay. Men vad fint.
Mm. Även om allting inte handlar direkt om det, men man skulle kunna liksom koppla det så med varje låt egentligen.
Normally being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Värvet samarbetar med Allente, en extremt härlig streamingtjänst. För det som är så bra med den är att du kan varva, och jag ska förklara hur jag menar. Jag vet inte hur du tittar på tv, men hemma hos oss är vi lite periodare liksom. Halkar in på någon tv-serie på Sky Showtime, och sen är det massa aktiviteter på kvällarna, så det tar ett par, tre veckor, en månad att bli klar med den. Och då ligger ju liksom HBO Max till exempel i träda. Vi betalar för den men använder den inte. Tänk om man... Nej, det går ju förstås inte. Jo, det går visst. Med Allente samlar du streamingtjänster och vanliga tv-kanaler i ett paket i en app. Och deras magiska flexpaket gör att du alltså kan byta ut och växla mellan streamingtjänster utan extra kostnad varje månad. Ha Sky Showtime en månad. Byt sen till HBO Max eller Discovery Plus till exempel. Du kan testa det här idag utan bindningstid. Med rabattkoden VERVET100 får du dessutom 100 kronor i rabatt i månaden i ett halvår. Halvår på Allentes flexpaket. Du läser mer och kommer igång på allente.se/stream. Tack Allente! Värvet har ett betalt samarbete med Lundgrens nikotinportioner. Och det här är ett budskap som handlar om nikotin, ett mycket beroendeframkallande ämne, och därför riktar det sig endast till dig över 25 år som redan använder nikotinprodukter. Sen tidigare finns till exempel smakerna Dunge, Äng och Rimfrost. Nu har Lundgrens lanserat nästa smak som heter Kvällsbris. Kvällsbris har toppnoter av mörkmint som vilar på en bas inspirerad av naturlig tobaksmak. De kommer i Lundgrens vita stora portionspåsar och är en tobaksfri nikotinprodukt. Och vill du läsa mer om det här, gå in på more.se/lundgrens. MOOR.se/lundgrens. Tack, Lundgrens. Känner du nu att du liksom kan skapa då, utan för jag tänker mig att liksom 2007 så fanns det väl liksom då utifrån ett tryck på att du skulle liksom, att du skulle växa, att du bara skulle fortsätta i den exponentiella riktningen så att säga. Och känner du nu att du kan vara, alltså att du får göra, att du får vara sann mot dig själv snarare än liksom någon potentiell skivpublik?
Alltså totalt. Ja. Och jag har så omvärderat också alltså lyssnare. Det finns liksom en typ av publik som följer ett tv-program och som lyssnar för att det är aktuellt och det finns en liksom en ett liksom momentum. Och det är liksom det är inte något man bygger på. Alltså det kanske man kan, men det är liksom för mig så, det är så här, en stream emot en annan stream på Spotify kan vara så här att den ena är så här guld och den andra är så här, ja men dunsta bort liksom. Så jag bryr mig liksom, jag har omvärderat det här lite. Jag tycker det är så här, det känns så himla häftigt, för de här senaste låten jag skrivit så har ju folk så här kontaktat mig och så här typ vill jag så prata med mig och så här, och bara, men den här låten lyssnar jag på när det här, jag gör det här, och den här låten var så här, lyssnar jag på när jag är ledsen över att min pojkvän gjorde slut, och den här liksom sätter jag på för att jag ska vakna upp morgonen. Alltså du vet, så här låta som så här, verkligen gått in i djupet på folk på ett annat sätt så här. Och det är så här, jag kan typ inte tänka, alltså det finns ju inget finare man kan få än den responsen. Det gör mig helt superrörd.
men hur har du kommit till den friheten då?
Jag har gjort jobbet.
Okej.
Okay. Jag har liksom, jag har verkligen gjort jobbet typ. Jag har suttit, alltså jag är också så här, jag tror att jag var liksom kanske inte redo med att skriva på det här sättet som jag gör nu. För det är en sak att så här gå in i en session med lite med liksom olika låtskrivare som ska skriva musik till artisten. Alltså så här, och så är man ett team och så här, det blir ju aldrig att det där liksom, att låten så här kommer ifrån en. Det är liksom ett typ av att skriva musik, och det är väldigt vanligt i den popvärlden, och det är, jag älskar att också skriva så, men den här jag har fått lära mig väldigt mycket när jag har suttit och skrivit med Jocke och Jocke Berg liksom, och vi har suttit och skrivit texter tillsammans, och det är så här, jag har fått såna fantastiska så här, ja men du vet, jag har lärt mig så jävla mycket, ja, så här, hur man trattar ner saker i, liksom, och hur han har jobbat. Och jag har lärt mig jättemycket av så här, alla olika sessions under ja, men det är ju nästan 20 år. Liksom. Mm. Så att jag känner att så här, fast jag har liksom inte riktigt vågat ta klivet att så här, skriva ner. Liksom, få visa vad det är jag håller på att tänka på hela tiden. Mm. Och det var, det är som att det har, alltså jag, nu har jag trodde typ aldrig jag skulle hitta det heller. Jag bara, men jag kommer bli så här, som alltid måste sitta i sessions med 1000 andra jämt. Alltså inte 1000 andra, jag har ju suttit med ganska få. Men, och jag, men alltså, ja, jag har känt att jag haft något som jag har velat utveckla. Och nu har jag typ för första gången så här, hittat det liksom. Och det är en jävla power.
Men hur liksom gick det till då rent faktiskt? Okej, du har alla de här mötena i bagaget liksom.
Alltså jag tror att det kom med en, jag tror att det här kom med en kris för mig.
Okej.
Okay. Mm. Men gud. Ja. liksom, gud, jag visste att jag skulle börja gråta. Men det, alltså jag har haft jag tyckte, alltså hela, jag har haft en enorm klimat. Jag tror att jag var smått deprimerad ett tag. Väldigt deprimerad, det är ju så här, det är svårt att sätta, jag tog inte någon hjälp då, men jag liksom, jag hade svårt att sova. Och jag, alltså, ja, det har drabbat mig väldigt mycket.
Att världen håller på att gå åt helvete.
Ja, och det har drabbat mig under väldigt lång tid. För jag har, jag ska skildra allt på att jag har helt supersmarta kompisar. Men jag har några fantastiska vänner som är väldigt engagerade och har startat olika, liknande som Fridays for Future och sådär. Så jag, och det är mina bästa vänner, så att jag har liksom fått så här, bli medveten. Och jag kan inte värja mig mot det, liksom. Och jag har så här, i början så ignorerade jag det lite. Och sen så var det liksom, sen var det till slut helt omöjligt. Jag tror att det gjorde att så här, allt annat blir bara så jävla patetiskt liksom. Och det, ja, det har hjälpt mig jättemycket. Som så här, i mitt sätt att värdera.
Okay.
Och mitt sätt att så här, höja människor och du vet, och du vet så här, hur man ser på status, hierarkier och allt jävla skit liksom. Jag känner att det finns så jävla mycket som vi måste tänka på, men det är liksom hela den grejen är, det är så sjukt att vi inte så här, att vi inte ställer om, att vi inte pratar mer om klimatproblematiken. Mm. Alltså det är helt sjukt. Och vi har ju barn liksom. Jag tittar på mina barn varje dag och så här, vad kan jag do to serve you liksom? Så känner jag. Och jag är inte alls perfekt alls. Men det har blivit så här, det har blivit ett sätt för mig att hantera det här, att så här, ha det som en del i min så här, i min verksamhet liksom.
Jag fattar.
Så är det. Deppigt. Det är deppigt. Och det är viktigt att det är det, liksom. Och så. Hur ser du på hela den här... Jag har ju lyssnat lite på det här... på din podd. Och att du liksom gör reklam för lite sådana, liksom, som har lite det temat.
Tror du?
Ja. Lite i alla fall.
Vad duktig
jag
är.
Ja, men jag tänkte så här, men han har... Han får inte intervjua mig. Nej, men någonstans finns det väl en. Eller tänker du, hur känner du med hela den här diskussionen?
Den där typen av så här stressorer som jag känner. För jag tänker nog att jag ganska mycket kan relatera till ditt kontrollbehov. Och... då i det så tror jag att jag tycker så himla mycket om att lösa problem. Jag älskar att liksom hjälpa min, ja men alltså dels kanske framförallt givetvis för mig själv, men om jag kan, ja men säg, laga min tjejs diskmaskin. Eller liksom sätta ett barn i kö till någon skola eller whatever, liksom. Sådana saker tycker jag om. När det är så konkret, jag löser problemet.
Exakt.
Men det här fucking miljön, alltså, det är stort, du vet.
Det är så jävla stort.
Och då tror jag att jag så här, nej men då tar jag det som jag har för handen. Alltså det som, då liksom sätter jag på mig skygglapparna, tror jag.
Ja.
Och det är ju helt värdelöst, såklart. Men jag är rädd att det är ganska mycket är så jag har tacklat det, tyvärr.
Ja. Det är så jag läste om det, hur det så här rent funkar, hur en psykolog så här ser på det, att man går in i olika faser av en problemlösning, att så här, det börjar med totalt så nej, och sen så går man in i man blundar för det, och sen så kommer liksom själva kaoset när allting i världen, liksom allt rasar, och sen så förhoppningsvis ofta så går man ut på andra sidan liksom. Mm. Och det måste jag då säga, även om jag verkar helt jävla total deprimerad över det här, det är faktiskt inte längre. Grejen var att jag läste en artikel igår om det här, och det tog så jävla hårt på mig, så att jag lever fortfarande kvar lite i den liksom. Men jag måste säga att
men vad lärde du dig av artikeln?
Ja, det var, men då, den där handlar om Jonathan Jeppsson, som är nyhetschef på Aftonbladet, som har skrivit en bok. Okay. Jag brukar liksom läsa lite olika grejer, men då bara drog han fram några konkreta saker vi har att vänta oss i framtiden. Och för honom, hans point med det hela var att vi kan liksom inte hålla på och vara hoppfulla, för det kommer inte hända någonting då, utan vi måste så här gå igenom den här, så här faktan, hur verkligheten ser ut nu. Mm. För att liksom det ska hända någonting. Så det var jävligt hårt liksom. Det var bara rätt pang på. Mm. Det är jävligt att ta in liksom. Mm. Så är det.
Mm. Ja, men jag tänker mig, precis, och då är jag kanske då i någon slags denial-fas, och sen så tänker jag mig att det kommer komma acceptance, och nu pratar jag engelska av någon anledning, men och sen action på slutet, hoppas man ju.
Ja, men grejen är ju bara att så här, alla måste ju bara gå igenom och försöka få ta till sig informationen så mycket som möjligt. Alltså försöka rappa på det. Och ta in liksom den här kunskapen, så att vi kan snabbare gå igenom den där väggen av panik och sen så börja göra någonting.
Mm.
Jag känner verkligen att jag har kommit ut på andra sidan, även om det inte verkar så. Men det har blivit en så här, en otrolig befrielse för mig att så här, bara så här, prata om det typ. Mm. Och skriva, alltså jag har skrivit jättemycket om det i min skiva.
Men finns det konkreta grejer som du har gjort utöver konsten liksom? Har du vridit om ditt liv på något sätt?
Ja, alltså jag har ju liksom försökt gå igenom lite så här hur man ska göra också. För det är så här, att hålla på, du vet, jag hade ångest över att mina barn alltid ville äta korv liksom. Men det är så här, det måste ske på en sån enormt mycket högre nivå än att hålla på så där. För det är liksom den enskilda lilla människan liksom, det blir en ganska skev liksom, skevt sätt att jobba på. Så det är jag väl typ, jag har inte flugit på ganska länge. Jag typ tar elcykeln så mycket jag kan liksom. Och cyklar liksom, vad är jag mer? Men framförallt så liksom så typ pratar jag om det, och jag ställer upp alltså när det är saker för jag höll ju tal där med Greta Thunberg på min torget. Och, ja, du vet, så här, jag hoppar in i saker som känns jävligt obekväma ibland. Men det är en så här, ja, det har varit jävligt skönt faktiskt. Mm. Att bara hoppa på tåget och så här, göra lite saker. Sen är jag verkligen inte perfekt. Jag är verkligen inte det. Och det. Men jag tror inte det heller handlar om det. Utan det är liksom, jag tror att det bara är så här, att man måste så här försöka se vad kan jag med mitt forum bidra med och mina kanaler. Tänk om alla som hade liksom miljoner av följare på Instagram i Sverige kunde så här, ta den möjligheten att, för det här är ju liksom grunden till egentligen alla problem som kommer med det, med senare. Pandemier och allt möjligt. Scheisse.
Det jag inser nu att jag har gjort... men, och det är ju faktiskt min sons förtjänst framförallt. Men för han blev vegetarian för 3 år sedan kanske.
Mm.
Och har hållit i det.
Wow.
Cool han är.
Ja, så jävla cool.
Och det har ju fått mig att liksom, ja, men jag lagar ju, nu har inte jag honom på heltid, men jag lagar kanske, ja, men 3% av den mängden kött som jag lagade för 4 år sedan då.
Mm.
Så det är bra.
Det är grymt. Det är fantastiskt.
Tycker också att det skulle kunna vara väldigt, 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 väldigt mycket dyrare med kött.
Ja, men absolut. Absolut. Och jag så här, men jag kanske ska bli jägare. Ja. Jag kanske ska ta jägare. Liksom. Jag skulle aldrig kunna skjuta ett djur. Men det är lite så här, det kanske man skulle bli. Det finns ju liksom andra sätt att göra saker på. Och jag är själv i den här omställningen liksom, hur och vad man ska ta först och sådär.
Mm.
Men ja, det här är någonting som snurrar i mitt huvud och genomsyrar allt.
Mm.
Det gör det faktiskt.
Och det faktum att du gick igenom den här klimatkrisen personligen,
ja,
då,
ja,
har gjort att du numera har nollfilter när du skriver.
Ja.
Det är rätt från hjärtat nu.
Ja. Alltså ja, så är det faktiskt.
Mm.
Men sen så är det ju också så här, jag kan ändå tycka att det är, jag tycker det är väldigt, väldigt kul att jobba med andra. Just för att det kommer fram så mycket av att så här, alltså vissa låtar har jag skrivit liksom alla texterna själv. Sen andra har jag bjudit in andra och där vi har suttit och diskuterat. Och så här, för att så här, det är så kul att bli inspirerad och komma fram till nya grejer liksom. Mm. Så har jag också jobbat. Och det har varit skitkul. Nej, men det är en helt, alltså det här har väl varit en process. Jag tror att så här, hela klimatgrejen, jag skrev ju alltså, jag liksom, har vi känt den här starten på så här, att börja bli lite mer oberoende tidigare, men jag tror att det här, den här kraschen som jag hade i samband med det här. Jag fick barn samtidigt som det här. Och alltså det tog så jävla hårt på mig. Liksom. Så att det var någon slags... det skyndade på hela min utveckling, tror jag. Ja.
Men det låter ju som att du är på en svinbra plats i livet då. Nu, eller?
Alltså, ja, absolut.
Förutom att världen håller på att gå åt helvete.
Precis, mm. Ja.
När jag tittar på ditt liv utifrån så ser det ut som att det finns så tydliga faser på något sätt.
Mm.
Men jag tänker mig att du kanske, det känns som att du nästan redan har varit inne på det. Men om du skulle beskriva ditt liv utifrån ett liksom fastänk, hur skulle det se ut då?
Ett fastänk?
Ja, men alltså om vi pratar om dina faser då som artist.
Ja.
Eller som... Ja, professionell varelse kanske.
Ja, fan vad härligt. Professionell varelse skulle kännas, det känns mycket roligare. Nej, men vad ska man säga? Jag har väl gått igenom, alltså jag tror att jag har gått igenom så här, du vet, barndomsdrömmen att så här få bli popstjärna och stå på en scen och ha dansare och ljus och folk som skriker och åka limousin i öken och du vet, så här. Det har väl varit en fas, alltså och som jag trodde var, jag trodde ju att det var skithäftigt och det var skithäftigt, men det var liksom... Det fanns verkligen svart och vitt där under hela den perioden. Så det var väl en slags popstjärne. Alltså, de var ju så här att jag skulle bli nya Kylie Minogue i Australien. Och jag bara, fan vilken jävla karriär jag gör. Och folk hörde av sig. Och det är ju liksom, du vet, man blir ju lite, om någon är kär igen så blir man ju lite kär i den personen för att den är kär igen. Och det var lite så... det var en lite så här, det var häftigt att det hände så mycket saker. Det var väl en fas. Sen var väl liksom en slags annan fas. Det var väl hela den här när jag liksom, ja, men började skriva på svenska liksom. Men det var ju, ja. Och sen Och jag började liksom hitta den, det uttrycksforumet liksom. Men jag, det vore intressant att se hur du ser på mina faser. Hur tänker du?
Nej, men det känns som att du gav dig ut i världen.
Ja.
Fick lite för många smällar.
Mm.
Kröp hem.
Ja.
Var med i Så mycket bättre.
Ja.
Var traumatiserad över det.
Ja.
Och sen så, men det inledde ändå liksom någon slags här, okej, det är det här som är min bas. Sverige.
Mm. Ja, jag kunde sakna Sverige, kommer jag ihåg. Mm. Att jag var så här, vad fan, vad är alla? Jag är ute i världen och håller på och det är så här. Och sen så, jag kommer ihåg, jag fick inte vara med på Allsen på Skansen någon gång. Skivbolag var så jävla arga. Och så här, det kunde jag komma ihåg att jag kände så här att jag inte hade någon liksom riktig relation med landet jag kom ifrån liksom. Mm.
Men och hade folk det kring dig också? Alltså, jag menar, du kändes ju som en sån, inte för, nu försöker jag komma på en modern kontemporär artist som skulle kunna komma från var som helst alltså i världen. Och så kändes ju du också, att du bara var liksom flöt ovanpå. Det var ingens, utan jag kan tänka mig att polackerna tyckte du att kändes polsk.
Ja. Absolut. Nej, men grejen var att jag tror att många trodde ju att jag inte ens var från Sverige. Mm. Så när jag uppträdde här så trodde ju folk att jag liksom var från England och USA. Liksom. Mm. Men sen så gjorde jag inte heller så jättemycket.
Du kunde ju ha gjort jätteroliga mellansnack på det.
Ja, precis. Ja, absolut. Mm. Men jag, ja. Det var ju, nej men så var det. Jag hade liksom inte, och jag var inte så här, jag var inte heller den som, jag gjorde typ inte så många, jag gjorde någon jäkla extra intervju som jag fick panik över efteråt och bara kände, det här kan man inte hålla på med. Så gjorde jag typ inga intervjuer. Så jag var nog ganska anonym liksom. Jag gjorde lite så P3-grejer och så här, men ja. Mm. Så jag kan förstå att inte jag fick den så här, för jag hade ju sjukt många hits i Sverige liksom. Mm. Eller jag har ju det. Mm. Jag, liksom, varenda låt har ju varit liksom, under hela september eran. Det har ju varit helt otroligt mycket låtar som folk vet om.
Verkligen. Mm. Du? Jag har en kollega som heter Robin, som har en podcast som heter Mina vännerboken, och han har en standardfråga som är så här. Hittills, peak life. Och då tänker jag så här, att om jag skulle tvinga dig att svara på frågan när du har haft det som bäst i livet, så skulle du svara nu. Men sen om jag verkligen tvingade dig att ta någonting lite längre bakåt, så skulle du berätta för mig om någonting igen.
Ja, nej. Tror du det?
Ja, det tror jag.
Ja.
Jag tror du.
Jo, men det har jag. Det har du rätt i. Alltså, det fanns en sån här, en drömsk liten parentes i mitt liv som utspelade sig i Notting Hill. Ja, det var skithäftigt. Jag åkte ju då till London. Men det var ju också, det var både och. Men nu berättar jag det härliga. Och det var ju att jag har alltid varit en kollektiv romantiker. Så jag flyttade in i ett kollektiv med några tjejer. Och vi bodde i Notting Hill. Men om sanningen ska fram så bodde vi i sånt här, du vet, ett sånt här hus som är övergivet. Som man får bara dyka in i för att det står tomt.
Mm.
Alltså, fast jag tror att de hade någon slags deal med någon. Men det var liksom låg döda råttor överallt och... Och sådär. Så att vi fick så här renovera hela det här. Alltså det var så jävla äckligt. Men jag målade hela rummet turkost och sen så hittade vi en lucka i taket och så kollade vi upp där. Och då var det liksom, då kunde man gå upp och sitta på taket och röka och kolla på stjärnorna. Så det var efterfester och liksom... Och sen, och där började jag väl egentligen mitt musikproducerande. Och så här, jag började få upp ögonen för liksom annan typ av dansmusik som var lite så här, kanske lite mer indie. LaRue började lyssna på. Jag tyckte det var Sophie Ellis Baxter. Och sen så började ju också, vad heter hon nu igen? Hon är jättestor. Hon har gjort jättemycket saker med Max Martin nu. Hon hade Ellie Goulding. Var ju liksom den stora grejen där. Och hon gjorde ju fantastisk musik och så här. Så där satt jag och inspirerades och skrev låtar med en massa folk och lite åkte runt. Mm. Det var en jättehäftig, alltså frihets en tid.
Ja.
Jag bara stod på flygplatsen och bara visste inte vilket håll jag skulle ta steget åt. Mm. Och bara,
hur gammal var du då?
Då var jag typ 24.
Jag hoppas alla som lyssnar på det här har haft en sån tid i sitt liv när det känns som att det är så här, att hela, att världen är ens ostron på något sätt.
Precis. Underbart.
Ja.
Ja, men att världen känns så här, så otroligt spännande även om man är på en ganska knasig plats. För det kunde jag, alltså det har jag också så här ändå känt under allt turnerande, att det har varit så här, att bara få uppleva Ryssland, Sibirien och liksom bo i ett hus som var grått och sen var jätteläskigt väder och huset lutade lite och vi bodde högst upp i ett litet fönster. Och jag och mina körtjejer och vi ska ut och spela på någon åker och folk som var drogade. Men du vet så här, det var sån, det var något drama med någon pistol någonstans. Alltså det var ju så otroligt läskigt och spännande. Och så här, och vi liksom la oss i samma säng där och bara, tänk om vi aldrig kommer hem. Liksom. Och till och med flygplanet var trasigt så alla de här stolarna åkte fram och tillbaka. Och det är så här, men det är häftigt att alltså känna att man lever liksom. Det har också varit såhär frihetsgrejer.
Saknar du att vara ute och spela?
Det gör jag jättemycket. Och jag längtar verkligen efter att åka ut och spela. Det ska bli så himla kul.
Så det blir turné våren 22, eller?
Ja. Våren 22. Jag tror att jag kommer nog spela innan det.
Tror du det?
Ja, det är... Okay.
Det är höst.
Ja. Alltså i sommar så tror jag att det var någon liten, är det någon litet fint litet ihop jox som jag inte kan ha bekräftat än, men vi jobbar på det liksom. Okay. Men det är ju det, man vet ju inte, men jag tror att det kommer komma lite och så får vi se hur det går. Det kan ju verkligen bli så att vi får vänta ett år till.
Men är det så här, alltså, för när jag tittar på din spot Spotify, eller det finns väl liksom två olika, så är det ju jättemånga streams om man räknar ihop allt. Men gör det att du liksom har en ekonomisk trygghet, att du så här, ja men jag kan väl vara ledig ett år om jag vill?
Alltså jag har ju liksom, precis, jag har en sån stor katalog, så att jag liksom, det tickar liksom på för mig. Och det är ju helt otroligt att jag har fått möjligheten att ha det så här liksom. Och det är också en frihet som gör att jag kan vara lite, peka finger lite mer och vara lite så där härligt rock'n'roll. Ja, så är det. Trägen vinner liksom.
Men du ligger på Sveriges största skivbolag fortfarande? Ja,
ja jag bytte från det ena till det andra. Nu ligger jag på Universal.
Ja, just det. Som väl är världens största till och med.
Mm, det kanske det.
Och de, alltså har, för den här friheten som du upplever, ger de dig den också?
Ja.
Ja. Vad snällt av dem.
Jag vet inte om det är jag som är så läskig att ingen vågar säga emot mig. Och går kring och domderar och skriker. Men det är liksom... Nej, men det känns jättebra. Vi är världens bästa team. Jag har aldrig... Alltså det är ett så... Jag har en fantastisk manager. Och de är... Antingen så är det bara att de smörar för mig. Eller så har jag hamnat där vi tycker väldigt lika om saker och ting.
Gud vad spännande. Det ska bli att höra din nya musik.
Ja.
Har du varit liksom rädd för att förlora allt?
Allt? Vad skulle vara allt?
Jag tänker kanske framförallt på din karriär.
Ja, alltså jag har varit rädd för att förlora mig själv. Mm. I en väldigt brokig jord. Och det kan jag väl känna att det finns liksom... Det har väl säkert varit perioder som jag har känt att så här... Men gud, är det här verkligen det jag ska hålla på med? Och sen så har det så här hela tiden kommit någonting som bara... A sign from universe. Och bara, japp, nej men det är liksom... Ja, det händer någonting. Och så är man på det igen. Och så har det varit hela tiden. Så jag har liksom... Jag är... Nej, just nu så känner jag ingen sån... rädsla alls.
Nej, vad skönt.
Ja, absolut. Men alltså, eller rädsla alls. Alltså som, jag tror att, alltså som kreatör så det finns väl det liksom en under, om man är någorlunda vettig så fattar man väl att det är, ingenting är konstant. Och att det finns, man måste jobba ganska hårt och det är saker till stjärnor som ska stå rätt och det är liksom allt möjligt. Jag vet inte hur du känner med liksom, tänk om den här podden för folk slutar lyssna. Alltså så här,
jag vet.
Det är för en
jobbig tanke. Mm.
Ja, det är liksom en så här, men det är en verklighet som man så här, men och det är klart att den finns med i beräkningen, men då har jag så här, då kan jag plugga till det här och det här och det här och så.
Vad skulle du plugga till ifall allt skett sig?
Ifall allt sket sig. Alltså jag kommer ju faktiskt aldrig sluta skriva musik. Men om jag inte kunde liksom på något sätt spela längre. Då skulle man ju behöva göra någonting av tiden. Och då hade jag väl liksom bara... alltså psykologi tycker jag är skitintressant. Jag tycker det är kul med idéhistoria. Socionomaktigt, jag hade gärna varit med och hjälpt till någonstans och det finns ju massa saker, jag hade volontärat i lite miljösammanhang. Det finns ju så fruktansvärt mycket att göra.
Vad är det för fel på trädgårdsmästare?
Nej, men det skulle jag nog också kunna. Ja. Absolut. Mm. Lite ensamt, lite jag skulle behöva någon att prata med.
Blommor. Den som äger trädgården.
Ja, okej. Ja.
Snyggt att vi fick in samtalet på trädgård. För nu ska vi nämligen ta ett moment som heter frågor du inte fått förut.
Okej. Okay. Ja.
Och här har vi en fråga med trädgårdsanknytning. Vad gör du med din salvia?
Min salvia? Nej, jag har försökt göra en massa saker med salvian. Men det är... Den får liksom aldrig vara med.
Nej, okej. Okay. Du har aldrig friterat salviablad och
nej.
Gjort pasta med?
Nope.
Hur gammal är din favoritstekspade?
Den är väldigt gammal. Det kan man titta och det kan man se på den att den är. Den är liksom, den ser inte ut som en stekspade längre. Den är väl liksom, ja, men den är sedan jag var 21 säkert.
Aha, är den sån som är helt i plast eller är det metall?
Nej, det är plast.
Ah, wow.
Men den ser liksom mer ut som en bläckfisk. Han har fått armar typ. Nej, men den är lite halv. Kanske jag borde lägga i plasthögen.
Ja, det borde du kanske. Men för det är inte nyttigt, va?
Nej, det finns nog liksom massa måltider där i den.
Varför köper du inte en ny?
Jag vet inte, just den där har jag nog glömt bort faktiskt.
Ah, okay.
Jag brukar ändå vara någorlunda fräsch av mig, men den.
Jag kan ha tagit med den frågan för att jag skulle få skohorna in att jag begraver en plaststekspade i ett avsnitt av min nya podcast Tack för maten.
Mm-hmm.
Ja, har du hört den?
Nej.
Kanonpodd.
Vad kul. Mm.
Mycket klimatsmart mat också.
Ah. Mm.
Nästan bara vegetariskt.
Wow.
Så var det med det. Vilket ord autokorrektar din mobil oftast?
Alltså det blir alltid Petra Marklumpf.
Jaha.
Alltså jag vet inte varför.
Nej, okej. Okay. Ja, det är godkänt. Det kanske är att du vill associeras med mig på något sätt.
Kanske det. Mm. Jag kanske vill gifta mig med dig.
Ja. Skulle du heta Petra Marklumpf då? Vilken trafikskylt fattar du inte? Kanske det är svårt för dig att berätta vilken du inte fattar om du inte fattar det.
Exakt, en jättedum fråga.
Förlåt. Ja. Men testa ändå.
Ja, men okej. Men jag kan ju säga att jag kan tycka att rondeller fortfarande kan vara, jag har ändå kört liksom ett tag, men jag tycker fortfarande att rondeller kan, jag kan vara lite disträ och så kan jag bara fastna där ibland några gånger. Så de, ja.
Mm, jag fattar. Var inte direkt en trafikskylt, men nej. Vi ger dig godkänt.
Nej, men,
ändå.
Ja, men du vet. Mm. Jag ser att en rondell kommer och sen så får jag panik.
Vilken är den mest sensuella bokstaven?
8 såklart.
Mm, det var förvisso en siffra, men...
Nej, men gud! Förlåt, jag bara tänker på 8 hela tiden. Bokstav? Mm. Ja, men då, B är så nära 8. Så, nej, inte B. Jag vet inte.
Väldigt
otippat. Z.
Ja.
Ja, men S. S.
Ja, jag tror att det är rätt faktiskt.
Ja, men, ja, det är klart att det är den.
Du... Om det är,
B är väl ingen sensuell bokstav? Nej,
nej det
känns
hade...
otroligt osensuellt.
Eller hur?
Ja.
Den är, med risk för att upprepa mig så känns den väldigt tysk.
Ja.
Lite. De har ju till och med 2 B. De har det dubbel SB också.
Ja, precis.
Tokiga är det.
S.
Mm. Jag tänkte, vet du, det känns faktiskt som att vi har täckt in väldigt mycket idag.
Ja.
Och,
det känns typ som att vi inte har pratat om någonting. Det kanske vi har.
Va?
Har vi det?
Vadå? Vi har ju pratat om Wikipedia och att tacka ja och nej. Och,
ja, det har vi säkert.
Vi har varit på din
fort.
Vind.
Ja. Ja. Nej, men vi har nog gjort det.
Du har gråtit, Petra.
Jag vet! Ja. Fan, igen. Jävla skit.
Petra Marklund, tack så mycket för att du kom.
Tack så mycket.
Petra Marklunds nya singel Pengar är så färsk att du behöver grytvantar för att röra vid den. Men om du streamar musiken så behöver du inte vara orolig för det, och det kan du göra där du brukar streama musik i även det här fallet. Nästa vecka kommer en annan episk röst på besök.
Alltså när min bror dog, han tog livet av sig i maj 2014, och för att orka med att, eller för att överhuvudtaget kunna somna på kvällen efter den här förfärliga chocken, så drack jag den alkohol som fanns till hands hemma. Bara för att kunna somna. Jag visste ju inte vad, hela kroppen var ju uppror. Och sen dagen efter så bestämde jag mig för att nu ska jag inte dricka alkohol.
Ja, visst är det superjournalisten Joar Bendjelloul, känd från SVT och SR och DN, som är Värvets 464 gäst, och det blir ett samtal om sorg och att byta jobb, vilket han står i begrepp att göra vilken sekund som helst. Så vi hörs då, om inte förr. Värvet görs av producent Camilla Fogelborg, mig Kristoffer Triumf, och ges ut av Acast. Kram och tack! Följande budskap riktar sig till dig över 25 år. Värvet kommer nämligen till dig i samarbete med Peroni. Och dels Peroni i största allmänhet, dels Peroni Nastro Azzurro 0,0%. Det helt alkoholfria ölet som, om du frågar mig, lyfter inte bara exempelvis en måltid utan en hel livskvalitet. Det är ingen slump att det här bryggeriet hållit på sedan mitten av 1800-talet, om man säger så. Det handlar om passion, bra råvaror och stilmedvetenhet. Och apropå stil, nu finns även nya Peroni Nastro Azzurro Stile Capri, ett öl som är inspirerat då av den fantastiska ön Capri och vars smak är minst lika krispig och uppfriskande som övriga Peroni-familjen. Och Stockholm, lyssna nu, för just nu har House of Peroni intagit musikaliska här i huvudstaden. Det är en serie intima konserter med extremt intressanta artister. Ja, det här vill du bara inte missa om du uppskattar det goda i livet. Och som körsbär på toppen finns det också ett ljuvligt lanseringsevent för Stile Capri den 25 april, och allt det här hittar du mer info om på houseofperoni.eu. Houseofperoni.eu alltså. Och kom ihåg att dricka ansvarsfullt om du konsumerar alkohol. Tack, Peroni!
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.